Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The Flacken have a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det här via Play Hockeypodcast nummer 320. Den sista för den här säsongen innan vi tar lite semester och återkommer fullladdade med en ny säsong med världens bästa hockey och mycket därtill. Fullt i studion den här morgonen. Det är lite imma på glaset när jag tittar ut här på söder också, där vi kan konstatera att Tampa Bay Lightning är och nio mästare. De vinner Stanley Cup, seger Montreal med 4-1 i matcher, tar tredje titeln. Och varför, Rickard Wallin, är Tampa bäst i världen när det gäller klubblagshockey?
Vill du ha den korta eller långa versionen?
Nej, du får ta vad du vill. Det här är en podcast.
Idag ska jag inte prata så mycket. Nej, men
citat Erik Granqvist, eller?
Hur kunde du ta det på första? Nej, de har ju först och främst världsspelare på samtliga positioner. Vasilevski målet, världens bästa målvakt, i alla fall topp tre. Man har Hedman, McDonough, alltså backsidan, Sergachev och Savard i tredje backpar, bara en sån sak. Kucherov, Point, bredden också, Stamkos, alltså de har så bra byggt lag som man kan under ett lönetak och lite över, om vi ska vara helt ärliga också. Så. Och dessutom så har de lärt sig att både förlora och vinna. Så det är väl den korta anledningen. Sen kan man trixa med lönetak och trader och hitta förklaringar hit eller dit, men bra spelare som har lärt sig hur man spelar som ett lag.
Är det ett ännu bättre lag, Håkan, tycker du, än vad det var vi såg i fjol när de besegrade Dallas med 4-2?
Ja, det måste det vara, för att sån är idrotten, att för varje år så lär de förlorande lagen av det vinnande och sen så steppar de upp lite. Och då måste ju också det vinnande laget, gånger två nu då, Tampa, har gjort samma sak. Och det är ju liksom lite det som man måste prata om, tycker jag, när det gäller sånt här. Just att de klarar att vinna två år i rad, så är det som i sig är bara det en stor prestation. Men sen också att de lär sig vinna på det sättet att de, alltså de vinner ju inte, alltså de har ju ett högre lönetak, ja, men ett lönetak i sig vinner inte. Utan det är ju hela tiden att man besegrar en motståndare som är ute efter att på ett eller annat sätt sätta käppar i hjulet för det. Och att hela tiden klara liksom att lösa upp de knutarna och gå vidare och besegra dem. Det är det som är så svårt, för att det handlar inte bara om teknik, det handlar inte bara om passningsspel och alla de här tekniska momenten, utan det är ju liksom någonting som sitter i pannbenet på folk också. Och då ska du ha det i, vad blir det, 24 pannben nu eller vad de hade totalt av spelare. Så att det är en prestation i sig att få in en sån mentalitet i en vinnande lag.
Om man bara tittar just på själva finalserien, vad är det som skiljer, Erik, mellan Tampa och Montreal?
Montreal kom in som 18:e sidade laget, alltså de hade 18:e flest poäng i grundserien och överträffar ju sig själva, kan man säga. Carey Price spelade extremt bra, man hade ett boxplay som var nästan 94% i fram till finalen. Och sen har man haft de här Suzuki och Caulfield som har bidragit, och man har haft ett väldigt bra försvar och målvaktsspel att kunna kontra och vinna. Slå ut Toronto efter 7 matcher var ju det stora steg man gjorde. Sen var man mot Winnipeg när Scheifele straffade ut sig själv. Och sen så bara rullade bollen på. Men man var inte riktigt redo för match 1. Och där hade de ju chansen att sätta tonen och kanske norpa den. Det gjorde man inte. Gjorde en bra prestation i match 2. Stoppade av Vasilevski då, den världens universums bästa målvakt, skulle jag säga. Det finns någon ytter i rymden kanske som kan utmana, men jag tror inte ens hen är i närheten. Och sen måste jag hylla Brisbois då, som har förstärkt i fjol med bland annat Goodrow och Coleman. Och Pat Maroon, som nu blir den fjärde spelaren i NHL-historien att vinna 3 år i rad med 2 olika klubbar. Det är bara Litzenberger, Ab McDonald och Eddie Gerard. Och vi får gå tillbaka till 20, 50 och 60-talet för att se en sån prestation som Maroon. Så alla de här stjärnorna vi har pratat om och hyllat med all rätt, de har ju också ett bredd och djup i laget som ingen annan mäktar med.
Jag skulle välja att faktiskt att han vinner 5 gånger, för då blir det Maroon 5.
Ja, då kan vi spela det i sista podden.
Kan han få den i låten kanske efter månaden?
Ja, han verkar sugen på mer såklart, Maroon där. Men om man bara tittar på den här 5:e matchen. De kommer från en förlust då i den 4:e, en ganska psykologiskt tungt nederlag för Tampa, när man såg att Montreal fick lite vittring, Rickard. Men ändå så går de in i den här matchen 1-0 och okej, Montreal har ju inte speciellt många farliga möjligheter. Varför blev det som det blev just i match 5?
Därför att, som jag var inne på tidigare, så har man lärt sig att vinna. Man lärde sig extremt mycket när man blev svept av Columbus efter att ha vunnit President's Trophy för 3 år sedan, va? I första rundan, och där tror jag att man har tagit ett kollektivt beslut att vi ska inte tro att vi är bättre än vad vi är från match till match, från serie till serie. Så de har varit extremt fokuserade i matcher och hittat nya vägar att vinna. De har inte trott att bara för vi har det bästa laget så kan vi spela som vi vill varje dag och vinna, utan de anpassar sig efter motståndet. De gjorde samma mot New York Islanders också. Mm. Mm. Och vore det så enkelt att bara sätta ihop ett lag med bäst betalda spelare, så skulle det vara enkelt. Men just att Montreal har gått långt, New York Islanders har gått långt i slutspelet, det är ju ett bevis på att det viktigaste är hur man fungerar som ett lag. Sen är det ju klart en fördel att ha bra spelare och sätta ihop det här laget med. Men det är precis det, att alla köper in till de här små detaljerna i gameplan. Och idag så stängde de ju, som du säger, ner. Och Montreal var inte nära att vinna. De hade kunnat vinna med lite tur, men det var ju Tampas match. De försökte med att spela ut dem i match 4 på ett annat sätt, och det funkade inte. Då blev det en övertidsförlust. Men också klara att vara i de här tajta matcherna utan att få panik.
Men Rickard, om du kommer ihåg det, när de vann President's Trophy, så var det ett lag som var extremt offensivt. Det var ett sånt spellag. Till år 2 då, eller fjolåret, så då tog man ju faktiskt in Maroon, du tog Coleman, Goodrow och de här killarna.
Bogosian, Shattenkirk.
Så det som du säger, det de lärde sig var ju det att du kan ju faktiskt inte, du spelar inte till den seger, utan du kämpar det till och gör skitjobbet först och främst, och sen får du resten av det resultatet som powerplay, coacher och allting sådär. Så att det tycker jag är faktiskt rätt så kul att ni nämner att det där President's Trophy, det var ju nästan dels en nackdel för dem i den säsongen, för de trodde väldigt mycket på sitt eget spel.
Svepta av Columbus 4-0.
Ett spel som egentligen gick ut på döda motståndaren bara, och sen ta resten och gick vidare på det. Men man lärde sig så mycket som man kunde gå vidare på ett nytt sorts spel, i tillägg till att man behöll det fina offensiva.
Och vi har alla varit del av vinnande lag, och ett kännetecken är att man förlorar inte 2 matcher i rad. Och Tampa med Vasilevski i målet, jag är inne på eliteprospectsnu.com, 15 raka vinster direkt efter förlust i slutspelet för den stora katten.
Öppna kampanjen.
Ja, han öppnade Södergren 4 säsonger i slut. Och i 5 avgörande matcher, inklusive finalen i fjol, har nu Vasilevski hållit nollan i alla clinching games och räddat 120 skott. Vinner välförtjänt Conn Smythe Trophy som mest värdefulla spelare i slutspelet.
Men det här är ju, det är ju resultatet av att göra de här förändringarna. Och jag, när vi pratar om det, så slås jag över det ofta, som det här modeordet med spelidé och hela den biten som har blivit modernt i Sverige.
Kör inte värdegrund också, för då får du en snyting.
Det kommer.
Det vill jag inte ha av dig.
Lugna nu, Derek.
Du kan bara slåss också klockan 6 på morgonen.
Ja. Det är vanligt.
Ränderna går inte ur en tiger, vet du. Det jag skulle säga var att många svenska lag, jag tycker att fotbollslandslaget har gått i den här fällan lite grann ibland, och framförallt Tre Kronor, att vi ska ha vårt eget spel, vi ska inte anpassa det efter motståndarna. Kolla på världens bästa hockeylag. De skiter i hur de vinner när det blir slutspel.
De justerar.
Man ska inte ta bort skillsträning, man ska inte ta bort fysträning, men man måste också lära sig hur man tävlar och hur man funkar i ett lag och hur man gör personliga uppoffringar, alla Hedman som spelar på ett sätt där inte hans, alltså hans skiner inte hela tiden, utan han gör det som är viktigt. Så alla unga killar och tjejer, titta på Viktor Hedman, han har analyserat alla delar av sitt spel, inte bara hur han ska bli bättre individuellt utan också som lagspelare.
Ja, det är det som är pusslet, och det är det som jag är ju klart för, att man har bra skillsträning så att man utvecklar individuella färdigheter, och att man kör en fysträning som får transfer rakt in i vad man ska göra på isen. Och det har ju Viktor Hedman gjort. Jag har tjatat om Jocke Detmer och Hasse Jonsson sen 2013. Han jobbar med stackprocessen, utvecklar sig där. Men det är ju ett lagspel, hockey. Och det gäller att de här pusselbitarna anpassar sig till laget så att man blir vinnare tillsammans. Och det är det Viktor Hedman personifierar för mig.
Men ändå, nu när man sitter här och har det här facitet, lagspelet, när man bara tittar på hockeyfilosofin, vad är det som utmärker det? Jag vet när vi gjorde Pittsburgh, de vann två raka, då spelade de på ett speciellt sätt och det blev lite modord, att nu, modord, då kommer alla spela så här. Vad är Tampa-hockeyn? Jo, det lagmässiga såklart.
Jag tror mycket väl att det är många lag som har liksom, anpassat spel lite beroende på att de har sett hur Tampa spelar. Men vi måste veta också det att NHL är den största ligan, den bästa ligan. Du hämtar de spelare du kan hämta vissa spelare som har spetskompetensen i vissa delar, typ i powerplay eller sånt där. Och sen får du utveckla dem i och under den ledning som du har för att hitta då den idén som man mest passar för. Men alltså man har sex olika nationaliteter på backspelet, man har en rysk målvakt, man har en kanadensisk McLean. Ja. Du har forwards, har du en salig blandning också. Så att det är ju liksom en av förmånerna att vara ett bra lag. Och nu dessutom då så att säga ha smarta ledare i toppen också. Att du kan analysera vad du ska ha för spelartyper som passar in i ditt spelsystem. Och sen kan du anpassa det lite efter vad de kommer in med. Och sen så kan du hitta det vinnande spelet som du har nu. Det är inte lätt.
Nej.
Men de har ju den unika möjligheten. Så har ju 30 lag till. 31 nu nästa vecka, tänkte jag, om två veckor,
32.
tre veckor. Ja, 31 lag till.
Release the Kraken.
Mm. Så att på det viset så liksom, det är ändå svårt att vara på toppen av de här 31 lagen.
Ja, det är de verkligen. Och coach Cooper ska ju hyllas såklart. Tittar man bara på det här med det individuella när det gäller spelarna. I fjol var det Victor Hedman som fick Conn Smythe. Nu var det Vasiljevski. Var det ditt namn också, Rickard?
Ja, annars skulle jag få gå till Karlstad.
Du tänker på Erika som sitter någon meter bredvid.
Jag sa till Holmgren där uppe när vi pratade om, går du med på att du får gå till Karlstad om inte Vasiljevski får priset?
Ja, det var
ja, sa jag. Sen började jag bli lite nervös. Det blir ju en lång dag idag.
Ja. Jag har en elbil nu. Jag ska till Karlstad på en camp, så jag skulle kunna plocka upp dig då om du inte hinner fram innan i tid.
Nej, men
han vann ju, så att du behöver inte gå, Rickard. Och det var ju välförtjänt. Det var ju Kucherov som hotade med 66 poäng, gjorde han. 34 i fjol, 32 i år på två raka slutspel. Och det är ju uppe på Gretzky-Lemieux-nivåer, det de gjorde på 80- och 90-talet.
Så, att han vinner såklart också.
Att han vinner såklart, det var över 9 poäng till tvåan, och Tampa, de hade ju, det var ju fem spelare i topp i poängligan, och det har bara hänt två gånger tidigare, tror jag, i NHL-historien. Så det var mycket historiska siffror.
Ja. Jag fastnade lite vid det citatet som du tog där, Rickard, med Victor Hedman, att han inte riktigt får den statusen som han är värd. Nu vinner han och nyo Stanley Cup, världens bästa back, säger vi i sändning efter sändning, och det är väl inte snack om saken att han är det. Utveckla gärna lite hur du tänker.
Jag tänker på, om man jämför med Niklas Lidström, Peter Forsberg, Mats Sundin och några av de namnen, alltså Victor Hedman borde ju vara ett större namn här hemma i Sverige också, tycker jag. Om man tittar på vad han faktiskt har presterat och den ambassadören han är både för sporten och sig själv. Och, det är väl kanske det som ligger honom i fatet lite grann också, att han inte skiner på det sättet som Peter Forsberg gjorde. Och ska man vara... Det är lätt att titta tillbaka och se på en spelares hela karriär och sen visa uppskattningen, men det fanns väl också en del i Niklas Lidströms karriär där han inte fick lika stor uppmärksamhet som Peter Forsberg och Mats Sundin, som är de stora offensiva stjärnorna som ofta blir barnens favoriter och sådär. Det är lätt att jämföra vem som gör mål och hela den biten, men det är det jag menar, och vi ska väl inte skämmas för att vi pratar väldigt mycket om Victor Hedman. Ibland så tycker vi att vi kanske pratar för mycket om svenskarna, och så kommer man på sig själv när man tittar på matchen att alltså han gör ju allt.
Nej, jag tyckte han var skitbra.
Ja, och det är sådana här saker som när det händer i spelet, så man hinner inte säga alla bra små saker han gör, utan då skulle man behöva sitta och bara göra små noteringar på varenda byte.
Han får ju det svåra och se enkelt ut i byte efter byte. Spelar mest av alla i snitt i slutspelet. Och Håkan sitter med armarna i kors, men du vill säga något?
Nej, alltså du är ju inte den naturliga norrlänningen. Tyst, tillbakadragen, hemvisten. För det är alltså många moderkillar, det ska jag ju faktiskt säga. Ödmjuka, väldigt lugna, inte speciellt yviga eller tar för mycket plats. Sedinarna, Marcus Näslund. Mm. Alltså Foppa är ju ett litet, lite större än alla andra, mycket beroende på sin egentligen framtoning efter karriären. Mm. Medan de andra har ju sakta men säkert dragit sig tillbaka väldigt lugnt och smidigt hemma. Niklas Sundström också är en sån spelare. Så att jag vet inte om det är någonting, förutom att du blir väldigt bra hockeyspelare uppe i Övik, som gör att de får den här karaktären i sig.
Ja, det är ju en poäng. Alltså, tänk då att ha haft de där legendarerna med Peter Forsberg i spetsen där uppe i Övik. Och då skapar du ju en ödmjukhet som du är inne på. Det är det Victor Hedman visar. Han är ju enormt laglojal och han är väldigt ödmjuk. För kan man komma hem och kaxa upp sig när man bara vunnit en Stanley Cup? För Peter Forsberg har ju vunnit två. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna som hockeyspelare. Och den ödmjukheten är väldigt bra att du lyfter fram. För det är ju en grundpelare för att du ska kunna bli en absolut superstjärna i hockey. Att du har
är det
drivet...
samma sak i Boden eller?
Nej, i Boden vet jag lämnar ju Boden och åkte till Indien och gjorde andra saker, så att jag är inte någon normal.
Du är kosmopolit.
Jag är ingen normal norrlänning.
Jag har ju tangerat Foppas två ringar också. Hela, det är väl ingen som har fler uppifrån Övikare.
Men då måste ju vi prata mer om honom.
Det var precis
det jag menar. Att, vi hade ett samtal med en hockeykompis i veckan hemma i Karlstad och jag vet inte hur vi kom in på det, men mitt budskap i alla fall, och det här står jag fast vid, jag funderar väldigt mycket på det, att är man så bra både som lag och som spelare, så ska man inte behöva tala om vad man gör bra själv. Det är väldigt många spelare, också lite så här nutidsfenomen kanske med sociala medier, att man är väldigt bra på att framhäva sig själva. Låt andra prata och berömma dig. Berömmet blir mycket bättre, det blir mer genuint och fler folk tycker om dig.
Får jag säga det här då?
Ofta riktigare också.
Ja, exakt.
Och får jag då tacka då familjen Hedman, mamma Elisabeth, pappa Olle, bröderna Johan och Oskar. Vilken underbar familj där de har fått kärlek för den de är och lärt sig att tävla, vinna och förlora i tidiga år. Och sen frun Sanna och sonen Rio. Så då har vi ringa in också det stöd han har fått utanför, som är så viktigt när man ska kunna prestera på den här höga nivån.
Ja, och han kan nog ringa in några fler. Ringa gissar jag i framtiden, Victor Hedman. Vi vet ju Niklas Lidström, det tog ju fart ordentligt när han var över 30.
Han kan ju vara med på nyårsafton då och ringa in det nya året.
Sannolikt. Med Agneta Sjödin.
Jaha, ja.
Det är ju karamellen, nyårskarameller.
Ja,
ring, klocka, ring.
Ja, vi spelar in den här podcasten vid 06.00. Ja. Vi
gratulerar. Och ändå så har Erik fått fram så här mycket statistik.
Det är otroligt.
Vem har du som sitter i dina lurar och ger dig statistik?
Släktträdet på familjen Hedman där. Trädet när det gäller Stanley Cup-slutspelet för Tampas del då. Florida 4-2, Carolina 4-1. Och sen så då hade man 4-3 seger i semifinalen då, när man besegrade Islanders. Det var ju 1-0 i den sjunde då. Det blev den tuffaste duellen för dem innan man besegrade Montreal med 4-1. Och vi måste stanna till vid Montreal också. Vad ger det här för ringar på vattnet i Kanada att de nu hade ett lag i Stanley Cup-final? Nu var det speciella omständigheter och vi visste att det skulle vara ett lag som skulle gå till semifinal, men ändå.
Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för självkänslan i Montreal, som har legat en bit efter Toronto i många år nu. Man har inte alls levt upp till egentligen både normen för hur man ska spela hockey, eller kanske också lite att man inte har enats om egentligen. Det är väldigt viktigt att vara francophone, alltså fransktalande i enligt många i Montreal. Och jag vet inte om de håller på att gå ifrån där, för om vi tittar på de spelare som kommer in nu som tar plats, va? Det är väldigt många egentligen både amerikaner och engelsktalande, så att det är alltid en fråga om en kulturkrasch när det handlar om Montreal och ishockey. Är man en fransk-kanadensisk företeelse eller är man en kanadensisk företeelse? Det tror jag det kommer att diskuteras om för evigt. Alltså, titta på våra papper vi får till exempel. Där är det på en fransk text och det är på engelsk text, va? Allting. Så att det är fortfarande ett problem de sliter med. Men i år har de ändå liksom hittat en liten bättre, tror jag, balans på det där, både inåt och utåt.
Har de mycket att bygga kring det här laget, tycker du, Rickard, i framtiden?
Ja och nej. Man har ju några intressanta byggstenar och man har fått en tro på det man kan göra bra. Men sånt som Caulfield till exempel, tänk på Suzuki, Romanov, sen är ju målvaktsbiten en annan fråga, för så länge man har haft Carey Price så har man kunnat konkurrera på lite konstgjord andning utan att vara i närheten. Nu har man haft två bra slutspel med lag som inte är kanske färdigbyggda för att egentligen vara Stanley Cup-mästare än. De har gjort det fantastiskt bra i år, men de slog ut ur underläge, och Erik sa det var 18 lag in i slutspel poängmässigt. Man behöver ju förstärka, men det har varit smarta värvningar nu på slutet, och nu har man ju lite blickarna på sig, blir laget att jaga i Kanada till nästa säsong, och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se om man kan växla upp eller om det här är ett sätt för Bergevin att få behålla jobbet ett tag till bara.
Ja, och det är väldigt spännande tycker jag, fascinerande att se. Man har ju alltid hört om Montreal, om hockeystaden, hockeyns mecka, om det är det Toronto eller Montreal, men just att se den här håsen med all publik som var utanför arenan och stod där även då när det var match i Tampa. Men om du bara tittar på finalinsatsen, Erik, hur tolkar du den?
Nej, jag tolkar det som att det var lite soppatorsk, framförallt för den viktigaste spelaren Carey Price, som var fenomenal i alla, både mot Toronto, Winnipeg och i Vegas Golden Knights. Där blev han ju tunga på vågen, kommer in, och det var som batterierna på mobilen, där det är nere på det röda, så han orkar inte titta runt skymmande spelare på ett sätt som han gjort tidigare, och gjorde ju ganska bleka figurer. De tre första matcherna var han 83%, sen vaknade han till då i match 4 och var upp mot 94%, och gjorde även en jättebra match i femte matchen. Men just att de fick sån svag start in i finalen, det gjorde att det blev en ganska trist final, tycker jag.
På tal om mobilen, jag har precis fått ett meddelande från Peter Sibner, vår krönikör från EliteProspect.com, att han ska komma med en finalrapport direkt från Emily Arena. Så stanna kvar här i Viaplay Hockey Podcast. Viaplay Hockey Podcast, den sista för hockeysäsongen 2021. Det är avsnitt nummer 320, där Wallin, Södergren och Granqvist sitter och hockeypoddar 06.00 på morgonen. Och det är som att sitta i en bastu, det är hett här inne.
Det här är ungefär som när man gick hem på somrarna från Café Opera vid 4:30. Var det lite disigt, ja, solen går upp.
Om du
är hemma
vid 6 då?
Ja.
Han var på väg till annan adress.
Vissa dagar.
En dålig kväll.
Ja, en dålig kväll.
Ja, men jag lovar, det finns ett ställe som är hetare än det här, och det är i Tampa, mästarstaden som vinner allt de ställer upp i. Och där bor och är han verksam, Peter Sibner, vår krönikör här via Play Hockey Podcast, till vardags då på EliteProspect.com. Och här kommer hans finalrapport direkt från Tampa.
Vi sätter punkt för en magisk höst, vinter och vår här nere i Tampa-bukten. På mindre än 10 månader har staden fått uppleva en World Series-final i baseball, en Super Bowl-vinst på hemmaplan och hela 2 Stanley Cup-titlar. Det kanske inte läge att gapa efter fler titlar efter så mycket framgång som vi haft här nere. Men att Tampa fick vinna den här finalen på hemmaplan ikväll betyder otroligt mycket. Inte bara för att det kanske var sista dansen för den här otroligt starka upplagan av Tampa Bay Lightning, som obönhörligen kommer att tvinga säga adjö till många stöttepelare i sommar. Utan också för att förra årets Stanley Cup delades ut i en nästan helt tom arena på den kanadensiska prärien, 400 mil från västra Floridas stränder. Ingen kan ta ifrån Lightning den otroliga prestation som krävdes för att vinna i fjol. Instängda i en bubbla utan familjer och vänner i över 60 dagar. Det var det heller ingen som gjorde. Alla som varit nära den här sporten vet vilken bragd det är att vinna Stanley Cup under alla omständigheter. Men när vi om 20 eller 30 år tittar tillbaka på den här generationen av Lightning, så är det den här kuppen ikväll som alla kommer att minnas. Mina öron ringer fortfarande efter det öronbedövande dån som fyllde arenan när Lightning rensade ut pucken ur egen zon i slutsekunderna. När en timme senare gav mig ut på de regntunga gatorna var det fortfarande helt fullpackat med människor i Thunder Alley och längs gatorna i det Tampa som Lightnings ägare Jeff Vinnick nu renoverar med samma framgång som han också renoverat Lightning. Tampa Bay Lightning är en mästarorganisation, både på och utanför isen. För ett par år sedan framröstat Nordamerikas mest välskötta proffsklubb. Det är en stad, ett lag och en skara fans som nästan alla spelare i NHL skulle vilja spela för om de fick chansen. Inte bara på grund av Floridas fina väder och de låga skatternas skull. Allt det här kanske låter som krimskrams, mysigt lullull, men det faktum att klubben byggt kvalitet och kompetens i samtliga led är en stor förklaring till att laget kunnat knyta till sig stjärnspelare efter stjärnspelare på kontrakt som legat en bra bit under deras egentliga marknadsvärde. Men var det här då sista dansen för Tampa Bay Lightning? Att vinna 3 år i rad har ingen gjort sedan New York Islanders på 80-talet, och det är en annan värld, en annan sport, en annan liga nu. Men jag skulle nog inte hålla det för otroligt. En stomme med Vasilevski, Kucherov, Stamkos, Hedman och Point är fortfarande konkurrenskraftig, var man än fyller ut de övriga rollerna med. Och en klubb som gång på gång visat att man är bäst i ligan på att fylla på laget med spelare från sitt AHL-system ska man aldrig räkna bort. Men first things first, som vi säger här borta. Om bara några dagar är det en verklighet som general managern Julien Brisebois måste ta tag i. Men inte just ikväll. Ikväll får han och hela staden äntligen fira inför sina fans. Inför en helt fullsatt arena, fjärran från alla pandemirestriktioner. Lightning är mästare igen. Den här gången i en värld som öppnar upp framför våra ögon. Möt det nya normala. Tack och lov samma som det gamla normala.
Tack så jättemycket Peter, och vi skickar ju ett ännu större tack för krönikorna här i Viaplay Hockey Podcast som har verkligen förgyllt, och vi är ju fascinerade, inte jag för jag känner ju igen den där dialekten, men visst vinner han årets dialekt Peter Sibner? Det är ljudboksklass.
Skeptisk.
Är jag partisk eller?
Ja, du är väldigt partisk där.
Jag har ju bott ett år i Ljungby.
Ja, det
vet vi. Så jag känner mig lite hemma och trygg med hans stämma.
Och sen, han är ju CEO of everything, brukar vi ju skämsamt säga. Men en knivskarp hjärna och en underbar kille. Så jag är väldigt tacksam och hoppas att han kommer fortsätta även under hösten när vi startar igång nästa säsong.
Men vad händer med staden Tampa? Vinner precis allting?
Ja, det är väl efter att Peter flyttade dit.
Ja, det måste vara det.
Jag har ingen bättre förklaring, men att Tampa Bay Lightning har varit ett lag som har haft potential under ett antal år, det har man ju sett. Men på något sätt så har stjärnorna bara ställt sig rätt för Tampa Bay, verkar det som. Och, i amerikansk fotboll vet jag, då fick man dit Tom Brady. Det brukar ju vara ett bra...
Bra trix.
Och Gronkowski. Och ja, alla men... stannar till nästa säsong. De vill ju vinna igen där.
Det kommer de inte kunna göra i Tampa.
Nej, det kommer. Tyler Johnson kommer ju garanterat att försvinna. Och det här laget som låg nästan 20 miljoner dollar över lönetaket i slutspelet, det är 81,5 miljoner i grundserien. De kommer ju att tappa spelet. Men det viktiga är, och det är därför jag säger att de kommer nog kunna vinna nästa år också, det är att Vasilevski, Hedman, McDonough, Kucherov, Point och Stamkos är kvar. Och så länge de är kvar, då gäller det bara att hitta rätt bredd och djupspelare. Plus den här tredje kedjan då med Goodrow, Coleman, Gord. Det blir nog svårt att behålla både Goodrow
och
Coleman och Gord.
Gord har kontrakt, så det är lugnt.
Ja, men just Coleman, stålmannen som har gjort de här otroliga målen, han kastade sig fram. Det gjorde han ju både mot Boston i fjol, och nu gjorde han ju det mot Islanders. Eller om det var mot... Nej, det var ju mot Price i finalen, ja. Så att, nej. Men på djupet och bredden måste de förstärka med stjärnorna kvar.
Ja, och det är lätt att säga att Tampa är bara bäst. Om vi ska stänga den här säsongen, hur var den, Håkan? En speciell var den? Drog igång betydligt senare?
Väldigt speciellt. Alltså det hela den här... Eller hela fortsättningen från fjolåret då, när man liksom hade sett fram emot covidfri, kan inte säga det på svenska, heter det covidfri då också? Ja. Det gör det ju kanske.
Definitivt.
Säsong då, med publik på läktaren, att det liksom återgick till det vanliga. Och vi fick ju faktiskt se det på vissa delar. Alltså den södra delen av kontinenten Nordamerika då. Men så det har varit kaos, mer eller mindre. Ja, men det har ju varit det. För man har, alltså det har dykt upp covidfall i laget lite tid som tätt.
Men Vancouver hade ju över 20 spelare och ledare under en period.
Så att, det har ju varit fascinerande egentligen att man har fått ihop det så bra som man har lyckats till slut. För att jag tror det knappast att de skulle klara det. Inte framför allt i slutspelet och släppa på så mycket publik som de har gjort på alla ställen. Mm. Och klara sig även då.
Om du blickar mot nästa säsong, Rickard, vad ser du framför dig?
Jag ser framför mig att det här förhoppningsvis fortsätter med fulla hus, för att det blir en annan sport. Jag hoppas att klubbarna inte har tagit för mycket stryk ekonomiskt, för det är väl först nu eller kanske säsongen efter det som de riktiga effekterna kommer märkas. Men jag delar uppfattningen, det har varit stökigt liksom, och man har inte riktigt vetat, men jag tycker att NHL har gjort det väldigt bra eftersom man har varit så tydlig. Alltså, förhoppningsvis så lägger man upp en gemensam plan, både spelare och NHL, och går framåt i det här partnerskapet som det trots allt är, och att vi får fortsätta njuta av världens bästa skott med fans. Sport, inte skott.
Nej,
och vi gör det sent.
Och vi har mycket kvar, det kommer komma en draft som blir oerhört viktig.
expansionsdraften också. Seattle Kraken ska ju välja 20 spelare och
Free agency.
Och varje lag får ju skydda då ett visst antal spelare. Antingen en målvakt, tre backar, 7 forwards eller en målvakt och 8 valfria utespelare. Och sen får då Kraken välja. Och de kommer ju kunna skapa, likt Vegas Golden Knight, ett bra lag med bra bredd. Men de har Dave Haxtell som coach. Och det kommer vi prata mer om. Prata mer om i oktober när vi återkommer.
Men det börjar väl buyouten rätt så fort efter det här, va?
På coacher?
Ja, dels får hoppas det också antagligen.
Senaste informationen, Tarasenko vill bli tradad.
Ja.
Eichel ska väl byta lag, är väl tanken.
Exakt. Han opereras också. Ja.
Och sen har vi tre svenskar som kommer gå högt i draften. William Eklund spås ju kunna gå topp 5. Simon Edvinsson, Jesper Wallstedt kommer bli den första keepen med svensk pass som väljs i första rundan. Så det är mycket att se fram emot.
Ja, och den här Viaplay Hockey-podcasten är ju inte bara NHL. Vi är SHL, vi är Hockeyallsvenskan. Vi är precis allting det som dyker upp när det handlar om världens roligaste sporthockey. Det ska vi fortsätta med också. Tänk vad man längtar till SHL-säsongen.
Ja, eller välkommen till Hajtanken Ängelholm, Catena Arena. Då ska mina två gamla lag, Rögle BK och SOG, göra upp i CHL-premiären.
De har ju gått som tåget.
Kommer ni podda? Kommer ni podda efter den matchen också?
Vi poddar hemma hos mig. Det är bara ett slagskott ifrån Niklas Hansson som kommer byta klubb från Rögle till SOG för att komma hem till Bultens fritid, som jag inte får säga längre för barnen börjar bli stora.
Ja, de är det. Och Dan Tangnäs kommer hem också till en gång.
Ja,
vilken match.
Jag ska punktmarkera honom nu i sommar och få lite insight till den sändningen.
Jag har precis gjort bemanningen här till den där matchen. Du ska göra podcasten så ska Valin kommentera och Håkan ska stå i studion.
Ah, bra.
Du är reportagen.
Ja, jag är flygande reporter.
Ja, det blir mycket, det blir ju CHL. Vi kommer ha junior-VM som vi kommer bevaka. Såklart kommer ett VM i Finland också. Det kommer bli hockey. Hur känns det, Håkan?
Det lät som en gammal slagdänga, va?
Eller hur?
Ja,
kommer ni ihåg den här låten?
Hur
gick den?
H-O-C-K-E-Y Hockey.
Är alldeles för bra stämmer alltså. Det låter för riktigt.
Det var väl så här ni spelade in den ungefär, var det inte det?
Ja, det var ännu mer spartanskt.
Ja, vi ska stänga den här säsongen och är väldigt glada. Podcasten låg ju på is lite, men sen så har vi varvat upp och vi är oerhört tacksamma att vi kan köra vidare och driva den och tacka våra samarbetspartners så mycket. Ni vet vilka ni är och vi hoppas att ni fortsätter stötta den här podcasten och framförallt alla våra lyssnare. Vad säger vi till dem?
Tack. För att ni finns.
Och njut av sommaren.
Ja, andas och njut av solen. Och kom ihåg, drick rejält med vatten och Gatorade och kramas mycket nu när pandemin är över.
Ja, vad tittar ni på mig för? jag lyssnar och lär mig.
Ja, det är bra. Underbart. Håkan, Rickard, Erik, tack så jättemycket.
Detsamma.
Tack till Peter Sibne också, som ju är stor del av den här podcasten med sina krönikor. Det här var Viaplay Hockey Podcast avsnitt 320, det sista hockeysäsongen 2021. Vi tar nya tag och återkommer. Vi får se om vi kommer tillbaka i augusti eller september när vi känner att det är läge igen.
Skicka sms dagen före, bara bossen.
Jag lovar. Ha nu en härlig sommar så hörs vi. Hej!
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, jag älskar det.
Det är mål ju!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.